en podcast från Aftonbladet.
Efter en redig chock på börsen i början av pandemin för 2 år sedan så kom 2021 som ett kosläppsår.
35% på 1 år. Ja, så mycket har börsen stigit med under 2021. Och det är det starkaste börsåret sedan 2009, året efter den stora finanskrisen.
Börsen har gått urstarkt det senaste året och rekordmånga bolag vill ta sig in på Stockholmsbörsen.
Det blev rätt mycket som förväntat. Att ekonomin skulle dras igång igen. Och det trots att pandemin ju inte tagit slut än. Det blev ett år av stigande kurvor på många håll. Och särskilt bra gick det för Stockholmsbörsen. Faktiskt det bästa året sedan 2009. Många av aktiemarknaderna i världen har gått riktigt bra. Och det här trots energikris, pandemi och brist på till exempel halvledare och anchovis. Hur ska man få ihop det här? Jo, jag kan hinta om att svaret bland annat stavas ekonomisk stimulans, börsfest och framtidstro. Det här ska vi prata om idag. Varför har äga och förvalta varit grejen? Hur kommer det sig att inflationen blivit en snackis? Och vilka börstrender kommer att gälla under 2022? Du lyssnar på Aftonbladet Dailys första avsnitt för det nya året 2022. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Den som ska guida oss i börsåret som kommer och året som varit, det är ekonomiredaktör Joakim Rönning på Nyhetsbyrån Direkt. Till att börja med, hur skulle han sammanfatta 2021?
Ja, det blev ju ett riktigt håll i hatten år som slutade på rekordnivå. Men det var väl inte utan att det fanns en del perioder av oro också. Och det är ju såklart pandemin som har stått högst på agendan över hela året om man ser tillbaka. Och vilka konsekvenser som hanteringen av den får på finansmarknaderna har ju varit liksom huvudfokuset genom hela 2021.
Men rekordår genom, säger du?
Ja, absolut. Vi har ju legat på rekorden och har ju dessutom fortsatt nu in i 2021. Vi har haft nya börsrekord både i Sverige och i USA de senaste dagarna här.
Men blev det ett kosläppsår alltså?
Ja, det måste man väl på alla sätt säga att det har blivit. Alltså, in i 2021 så var det väldigt mycket fokus på att företag skulle sälja av sina stora lager då, som hade byggts upp under karantäner och sådär. När väl vaccin hade rullats ut så väntade man sig liksom en catch-up-effekt och så blev det väl. Men det är inte utan att vi har också en hel del förlorare i börssammanhanget då. Bland annat i form av bolag då som kallades pandemivinnare under 2020 men som kanske inte riktigt har kunnat fortsätta den trenden. Och alltså, helt enkelt som uppenbarligen värderades upp för mycket då, mot vad de borde. Och då pratar vi e-handel till exempel.
Ja, vilka bolag, du kan gå in på det här. Vilka bolag och branscher har det gått riktigt bra för och vilka har det gått kast för?
Ja, till en början i alla fall så var det bra att äga så kallade tillväxtaktier, alltså bolag som inte nödvändigtvis tjänar pengar men som växer snabbt och som gör det med lånade pengar kan man säga. Och sådana bolag gynnas av det penningpolitiska läget som vi gick in i året med, alltså en väldigt, väldigt låg ränta. Och marknadsräntorna var också väldigt låga.
Och låg ränta är bra alltså?
Ja, alltså om man ska investera i hög risk så är det väldigt bra. Så det här ledde då till att investerare inte ville köpa just räntor då som ju är väldigt låga och då får man väldigt låg avkastning på sådana investeringar och då tittar man istället på vad är det som kan ge mig högre avkastning i framtiden och då blir det de här tillväxtbolagen.
Vilka bolag kan det vara?
Ja, men om vi tittar då på Stockholmsbörsen så har vi haft ett bolag som heter Evolution, tidigare Evolution Gaming som är ett live-casinobolag som är, ja, är väl marknadsledande i sitt skrå. Och de har ju glidit in i OMXS30, alltså det största storbolagsindexet i Stockholm. Och blivit Sveriges absolut mest handlade aktie. Så gaming, betting, det är ju det här. Men tech kan man väl ändå säga. En del bioteknik har gått upp också. Så det är ju liksom högriskinvesteringar som har gynnats i det här klimatet. Men ska man prata om något enskilt bolag så är Evolution kanske det mest omtalade bolaget det senaste året. Och det här har vi också kunnat se i en del trender som har varit på börsen det senaste året i form av jättemycket nynoteringar. Vi har ju Volvo Cars till exempel som kom in, och det är bara ett av många bolag. Hemnet, Linas matkasse.
Och nynoteringar, då menar du att de har kommit in på börsen och nu kan man handla öppet? Det är det
ja, precis, precis. Volvo Cars har ju varit noterat tidigare, men sen så kom de tillbaka här till börsen.
Ja, det var en jättegrej, eller hur?
Ja, det var det ju. Det blir ju ett ganska svårt bolag att värdera också på grund av att de har kinesiska ägare och ganska få aktier som väl sattes ut i marknaden. Så det har varit en väldigt volatil aktie, och volatil aktie, då brukar man prata om aktier som går väldigt upp väldigt mycket och också går ner väldigt mycket när det väl händer någonting i aktien.
Finns det några riktiga kalkoner här då som det har gått riktigt kast för?
Ja, men om vi ska prata i den kategorin så är det väl just såna här aktier som har varit lite för högt uppvärderade då, som helt enkelt spåddes bli pandemivinnare men som sen kanske inte riktigt blev det i det långa loppet, utan att man ja, det har blivit lite av en normalisering, eller att man trodde lite för mycket, det blev en hype helt enkelt. Och då pratar vi väldigt mycket e-handel till exempel. Att, visst, det har blivit en push för e-handeln, men nu är väl frågan om man kanske var lite förhastad i sina värderings, alltså man värderade upp alldeles för mycket då.
Ja, alltså pandemin, det blir ju som ett raster över allting vi pratar om. Hur har det här 2 års pandemi påverkat, och hur kan pandemieffekterna så att säga te sig framåt då?
Ja, men det är ju de här snabba skiftena som alla har fått anpassa sig till. Och mycket då den här tillströmningen av småsparare när budet sprids att det är lätt att tjäna pengar på börsen. Det har ju verkligen, det har ju varit så. Men det är ju inte ofarligt heller, och de här hype-tendenserna har ju varit tydliga i en del aktier. Men sen så i den fysiska finansverkligheten så har vi fått en del problem med vad som kallas för flaskhalsar, alltså problem i leverantörskedjor. Och det är då problem som har uppstått som en kombination av de här förändrade vanorna som konsumenter och producenter har fått vänja sig vid, och av karantäner på olika platser i världen. Så det har varit svårt för bolagen att planera och mäta den efterfrågan, och i den situationen så har det uppstått vad som brukar kallas för flaskhalsar. Alltså.
Och då kan man få in det här med halvledarbristen i det där, eller?
Ja, precis. Halvledarna eller chip då, mer
olika komponenter som bland annat bilbranschen måste använda sig.
Precis, det är en jätteviktig insatsvara i bland annat paneler för moderna bilar, men för datorer och allt möjligt tekniskt som vi ju behöver i vår vardag idag.
Årets snackis, det kan man säga, har varit inflationen. Och inflation, det är när pengar blir mindre värda. Till exempel kan det bli så om mängden pengar i omlopp i ett land ökar snabbt, eller om efterfrågan på någon vara eller tjänst är större än vad företagen kan producera. Är det hög inflation, som det är nu, då får du mindre mat i kassen när du handlar för samma mängd pengar. Men det här med den höga inflationen, det ska inte överdrivas, tycker ekonomiredaktör Joakim Rönning, som vi ska höra igen.
Vi har dels då haft enorma stödpaket för att hålla igång vårt finansiella system, alltså någonting som har lett till en penningmängdsökning. Men vi har också haft nämnda problem med varuförsörjning. Och då kan det leda till att folk också vill ha en högre lön för att kunna handla då. Och det kan leda till att vinsterna för bolagen går ner. Så i börssammanhanget är det någonting man tittar ganska mycket på då. Hur går det med vinstutvecklingen? Och hittills har det gått väldigt bra faktiskt. Om man tittar på fjärde kvartalet i fjol så var det väldigt bra vinster alltså bra höga bolagsvinster som man kunde summera då när fjärde kvartalet hade avrapporterats. Men sen den största och mest påverkande faktorn hittills har varit energipriser, att bränsle och el har blivit så mycket dyrare. Men inflationen utan energipriser, som är det mått som centralbankscheferna tittar på, är i Sverige fortfarande under 2%. Och 2% är det liksom målet som Stefan Ingves på Riksbanken, då, riksbankschefen, sitter och tittar på när han ska fundera på, ska vi höja räntan eller ska vi göra något annat för att liksom kyla ner inflationen? Och där är vi uppenbarligen inte än.
Men du menar att den här höga räntan, alltså det är inte, eller höga inflationen ska jag säga, du menar att den höga inflationen, det är inte så farligt?
Alltså det finns en nästan konfliktartad debatt i finansvärlden om det här och vart vi är på väg. Men nyckeln för att förstå hela komplexet är att göra skillnad på kort och lång sikt här, tycker jag. Och det är någonting man ofta missar när man ska prata med småsparare, eller vad man ska säga, som kanske inte är så djupt in i penningpolitik som många i finansvärlden är. Så det viktiga är att vi inte får en inflationskock som är så stor att systemet sätts på spel. Och där är vi absolut inte än. Alltså. Men på lång sikt då, om det kommer en sån här spik som vi har just nu då, så kommer den ändå knappt synas i det stora hela. För vi har jättestora trender i ekonomin som har lett till att vi under väldigt lång tid haft en väldigt låg inflation. Och då pratar vi globalisering och hög teknikutveckling och sånt här som gör att priser på varor går ner. Man kan skicka ut tillverkning i andra länder och få upp marginalen och kunna sänka priserna. Så om inte annat så var det nog dags att vi liksom kom upp i inflationen lite grann av en sån här chock då som pandemin har varit. Vilket då har lett till liksom trafikstockning i leveranssystem och så här. Men sett till att vi legat under 2% så himla länge och haft superlåga räntor därmed så är det hittills i alla fall ingen jättestor fara. Men det kan gå fort också, det vet vi.
Vilka börstrender ska man hålla koll på då för det här året 2022?
Ja, något man kan hålla ett öga på är den amerikanska tioåriga räntan. Låter lite tråkigt, men det är den man brukar kalla för den riskfria räntan och den man brukar använda för att liksom hitta investeringar, eller vad man ska säga. Och det låter som sagt tråkigt, men den är jätteviktig för att utröna vad börsen är på väg då. För är räntan på väg upp hastigt så blir börsen mindre attraktiv. Och den här räntan kan man säga är liksom en framåtblickande version av vad marknaden tror att centralbankernas penningpolitik liksom och det allmänna läget kring pandemin, vart det ska landa någonstans just nu, alltså, så det är en ögonblicksbild över det. Och om räntan går upp väldigt hastigt, den här amerikanska tioåringen, så innebär det att de riskfyllda aktierna, alltså de här tillväxtaktierna som jag pratar om, att deras aktier blir mindre attraktiva och vice versa då, att det blir mer gångbart då att hålla i liksom mindre riskfyllda papper. Och det minst riskfyllda av allt nästan är ju att hålla såna här amerikanska räntepapper. Så nu ligger vi fortfarande på en ganska låg nivå kring 1,5%, men om det klättrar över 2% och kanske med marginal så kan det snabbt bli att många, särskilt småsparare, tar sitt pick och pack och väldigt lugnare vatten än börsen. Och det här är ju någonting som gäller hela vägen liksom på den här riskskalan ända ner till bitcoin, och där har vi också sett en explosiv utveckling ju med kryptotillgångar. Och jag tror att om den amerikanska tioåringen snabbt kommer upp och vi ser kanske en ökad aktivitet hos centralbankerna där man börjar prata om att höja räntan mer än vad marknaden förväntar sig, det är en sån tydlig signal om att nu blir det svårare att tjäna pengar på börsen, och då blir det mindre attraktivt för väldigt många, bland annat småsparare, och som är de som har alltid sämst koll på hur det ligger till och minst liksom makt över vart saker och ting är på väg, tyvärr.
Men hur rädd ska småspararen vara för en börskrasch då?
Ja, den stora börskraschen, det är ju... Ja, alltså det finns alltid sådana risker, men det är omöjligt att förutsäga. Och jag tycker att det är ganska fekt att vara en sån här domedagsprofet som liksom utan en definierad tidshorisont för den stora kraschen säger att allting kommer gå åt fanders liksom. Eftersom att det enda som är säkert med sådana utsagor är ju att man till sist i alla fall får lite rätt när nästa kris kommer, om man äntligen får säga, ja, titta, vad var det jag sa? Men vad som skulle kunna förebåda en sån krasch då, av alla händelser som vi vet är möjliga, skulle kunna vara upptäckten av ett nytt muterat supercovid som dessutom är vaccinresistent. Nu hade vi ju tur här med omikron, och det går väl liksom i hur virusutvecklingen brukar se ut i linje med det, att de blir mindre farliga. Men om vi skulle få ett vaccinresistent supercovid och liksom nya lockdown-trender med oöverskådlig tidshorisont, det vore nog spiken i kistan och kanske liktydigt med en krasch. Men det kanske finns sätt att hantera det också, så man ska inte vara domedagsprofet som sagt.
Men du är positiv inför året nu, eller?
Ja, det är ju så svårt att ge prognoser när det är ett helt år framför så här, men sett till att vi har haft väldigt, väldigt starka börsutvecklingar nu under 2021, där vi slutade på 35% upp då för Stockholmsbörsens breda index. Och då kommer vi dessutom från ett 2019 och 2020 där vi hade 29% respektive 13% upp. Så det har ju varit en helt explosiv börsutveckling. Och med det i ryggen så ska man inte säga att ja, men nu är det självklart att börsen kommer gå ner, för så är det ju inte. Men ja, jag är lite feg här, så jag säger att ingenting mellan minus 15 och plus 15%, alltså ett spann på 30%-enheter, så det är väldigt fegt. Men ingenting där i skulle förvåna mig i alla fall.
Tack så mycket, Joakim, för att du ville vara med.
Tack.
Det säger Joakim Rönning, ekonomiredaktör på Nyhetsbyrån Direkt. Du har lyssnat på vår dagliga nyhetspodd Aftonbladet Daily, och jag heter Amanda Hemberg Lind. Prenumerera gärna på oss i valfri poddspelare. så missar du inget avsnitt framöver. Vi hörs. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.